Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Att det kan vara värdefullt faktiskt att stanna upp och tänka på att det är inte oändligt. Det är en begränsad tid vi har här i staden. Ett begränsat antal vägar jag kommer hinna gå. Vad vill jag med den här korta tiden?
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som vanligt som jag har läst, som heter Existentiell beteendeterapi, livet, döden och Skinner. Sitter mitt emot två författare den här veckan. Jag säger välkommen till Niklas Möller och Isabel Petrini.
Hej.
Tack.
Jag tänkte att i vanlig ordning så brukar jag låta gästerna presentera sig till att börja med. Så att, vem vill börja?
Ja, men jag kan börja. Ja, men Isabel Petrini heter jag. Jobbar som psykolog. Och det är andra boken som jag skriver ihop med Niklas.
Ja, Niklas Möller också, psykolog, och jobbar med Isabel på en mottagning där vi möter människor som varit utsatta för mycket våld.
Det normala för er är just att ni möter de som har en väldigt tuff bakgrund eller varit med om hemska saker.
Mm.
Det som ni ganska tidigt kommer in på i boken är ju Thrones City. Mm. Eller hur? Som ett begrepp som ni lanserar lite grann. Eller? För eller är det något, det som jag tolkar i alla fall, att ni använder det som ett nytt begrepp.
Både och. Alltså Thrones är ju inte något begrepp vi har kommit på. Utan det var filosofen Martin Heidegger som myntade det som något för att beskriva människans livsvillkor. Dels att vi både blir inkastade i livet, alltså Thrones. Och också utkastade i livet. Det är ingenting vi väljer, utan det sker ändå.
Mm.
Så vi har ju liksom lånat det utav honom och gjort om det här till en metafor för existensen. Alltså den här staden då, som vi då tänker oss att vi kastas in i en tid vi inte har valt, en plats vi inte har valt, med förutsättningar vi inte har valt, och sen så förväntas vi liksom börja gå igenom den här staden ända tills den dagen som existensen tar slut då, och vi ramlar ut.
Mm. Och vad använder ni den till? Vad kan man ha för användning av den här bilden?
Vi tänker att bilden kan sätta in människan i ett sammanhang. Att vi är egentligen ingenting utan sammanhanget. Vi kan inte förstå oss själva eller andra människor utan sammanhanget där beteenden uppstår. Och Thrones är en del av det. Det är det vi kommer med i ryggsäcken. Just det här. Allt det som vi kastades in i som vi inte kunde välja. Men också senare också vägarna vi har gått. Kan vi också fråga oss hur många val hade vi där. När vi var små och våra föräldrar styrde allt. Och sen hur det större sammanhanget kom in och också påverkade oss. Våra vägar, skola, samhälle, system. Är jag född i ett land där det är krig eller fred? Vilket kön har jag fötts med? Är jag del av en grupp som blir diskriminerad? Alla de här faktorerna och många, många fler kommer att påverka vad jag har för möjligheter längs vägen.
Mm.
Och det tänker vi är viktigt när vi möter en människa. Att ta in även det perspektivet.
Kan man säga att ni hjälper då personen att synliggöra och förstå och se liksom helheten med att så här är din throne city som ser ut så här. Och det kan påverka dig. Ungefär så.
Ja, men det skulle kunna vara en metafor för att börja utforska det och ge det här du har kastats in i relevans för dig och hjälper oss att förstå att dina handlingsval idag och göra dem begripliga. Och jag tänker att egentligen så grundar det ju sig på liksom beteendeanalysen som någonstans eller som uttrycker att beteenden som vi har ett externt ursprung. Att vi kontrolleras av externa faktorer och det är de faktorerna som vi kastas in i. Att vi, liksom de är både, vi tar ju oss friheten i det här thrones-begreppet och gör det lite vidare än det kanske är ursprungligen. Men vi tänker att det är väldigt många faktorer som kontrollerar våra val i ett samhälle.
Kan ni ge några exempel på det, hur det skulle kunna se ut? Alltså om man en person som gör, har ett visst beteende och man kan liksom lite grann synliggöra. Men vad hänger det här samman med för någonting?
Vi skulle kunna ta dig som exempel.
Ja, ja precis. Ja,
jag tänker med det här att du jobbar med den här podden. Det tänker vi oss inte är en slump. Eller inte helt utifrån en frivilliga. Utan att det finns faktorer om vi tittar bakåt. Och ja, längs din väg genom staden. Som någonstans har ändå puttat dig i den här riktningen.
Mm.
Vi skulle kunna förstå det utifrån de sammanhang du har varit med om fram tills idag.
Så jag har, alla har sin egna stad och sin egna vandring lite grann, säger metaforen.
Kanske inte sin egen stad, men att vi kanske föds i olika delar av den här staden. Vi föds inte med samma förutsättningar. Det finns liksom alla varianter och alla sorts vägar. Och skulle du och jag komma fram till samma korsning så kanske vi inte skulle kunna se samma möjligheter till vägval. För dig kanske väg A känns fullt rimlig och för mig utifrån det jag kommer ifrån så känner jag att nej gud, den vägen törs inte jag gå in på. Jag skulle aldrig våga starta en podd till exempel.
Just det. Och då skulle man ju då, om man vänder på det, skulle vi kunna undersöka, men vad är det som hos dig som gör att du aldrig skulle kunna starta en podd? Vad är, eller, alltså, då skulle man kunna nysta i det.
Ja, precis.
Men är det framför allt så att säga beteenden som ni jobbar med som är negativa eller har liksom någon, alltså, vad ska man säga, som är destruktiva eller som är jobbiga för personen?
Ja, ofta så kommer vi i kontakt med personer. Som psykolog så kommer man ju i kontakt med människor för att den vill ha till en förändring på något vis. Ofta handlar det ju om en ganska enkel förfrågan om att man vill må bättre. Det i sig kan man ju verkligen resonera kring vad det innebär. Men för vår egen del så kan det ju vara dels att man har mycket, mycket lidande till följd av erfarenheter i den här staden. Då. Eller till följd av det man har tvingats växa upp i, hamna i. Men det kan ju också vara så att jag behöver hitta en väg bara. Att jag behöver liksom hitta vart jag är på väg i den här staden. Som i sig kan vara mer ett utforskande. En nyfiken resa som inte bara behöver handla om smärta, tänker jag.
Mm. Om man tar exempel med att säga, jag har en podd så finns en anledning till det och sådär. Men om jag chansar och tänker gissa vad ni jobbar med för normala frågor som liksom där ni använder den här staden, så jag tänker mig att det kanske är sånt att man vill ske till en förändring. Till exempel om jag mår väldigt dåligt av att jag håller på med det här poddandet, ändå gör jag det hela tiden. Alltså det till exempel, då skulle man ju kunna nysta i det. Alltså att man, som du sa, det handlar om att man vill förändra någonting. Eller att...
Ja, men precis. Då kanske vi skulle vara nyfikna på vad det finns för andra gator att gå. Och varför du väljer att gå på den här gatan hela tiden. Som bara får dig att tänka att du är dålig och misslyckas med det du gör. Eller att det känns tråkigt. Eller går och fantiserar om någon annan del av staden men du vågar inte gå dit. Eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och vi tror väl, vi kom in, boken börjar ju med det här. Men vi kom in och diskuterar också många frågor som rör våran möjlighet att faktiskt kunna välja på ett annat sätt. Då har vi den möjligheten. Och vi tänker väl oss att det är väl det samarbetet som bedrivs en hel del i psykoterapi.
För när jag läste den och jag reflekterar liksom kring både mig själv och andra man ser runt omkring, så känns det väl ofta då utifrån en själv som att man kanske bara mår dåligt över någonting. Man har svårt att se liksom hela bilden. Det är ofta mycket lättare att se oss andra kanske. Men det är ett beteende som någonstans, det är klart att det går att göra saker, men man kan lätt känna själv så lite hopplöshet ibland om man då mår dåligt över någonting. Känner ni igen den bilden?
Absolut, och att det kan kännas som att jag har ju inget val. Jag måste ju välja den här vägen. Ja. Man kanske inte kan se de andra vägarna i korsningen, eller man kanske känner att nej, men jag törs inte gå in på den är för läskig, eller så vägen är igenvuxen, ingen har gått där på så länge så man kan knappt se den. Så precis som Niklas var inne på, så tänker väl vi oss att terapi handlar liksom just om det också, att stanna upp där i korsningen och vad finns det för andra vägar här? Det finns den där andra vägen, men den kan jag absolut inte gå på. Och så utforska, varför kan du inte det? Vad är du rädd för skulle hända? Vad skulle hända om vi provade? Någonstans öka upplevelsen av flexibilitet eller av valmöjligheter i den korsningen. För att våga prova någonting annat som kanske kan leda mig till en annan plats. Som kanske ligger mer i linje med det jag faktiskt vill och mår bra av.
Mm. Ganska tidigt i boken så presenterar ni de här olika perspektiven som man kan ha, som kallas för utforskaren, observatören och berättaren. Att man hittar egna perspektiv, hur man själv kan se på sig själv. Kan du inte beskriva det lite grann, hur det fungerar?
Ja, men precis. Det här är ju en del av en teori som heter Relational Frame Theory, som är en förgrening av beteendeanalysen, kan man kanske sammanfatta det som. Och som jag just förklarar hur vi utvecklar ett jag, kan vi säga, en jagupplevelse. Och den jagupplevelsen delar man in i tre olika nivåer. Förenklar de här tre perspektiven kan man väl säga att upplevelsen av ett jag är ett beteende. Och ett av de här beteendena är när vi följer det pågående flödet av våra tankar eller våra förnimmelser i kroppen. Det är ett jag-perspektiv eller en jag-nivå. Och en annan nivå är när vi kan kanske ta ett steg tillbaka och uppleva att vi upplever. Jag har ett perspektiv där jag lägger märke till att jag upplever de här förnimmelserna. Att de är där borta, jag kan betrakta mina tankar på en viss distans. De får inte samma kontroll över mig då. Och sen har vi ett perspektiv som vi kallar berättaren då. Där egentligen allt det här som sker i Throner City. Alla erfarenheter vi får. Det sociala trycket. Kultur, massmedia, skola. Samlas någonstans. Mina livserfarenheter. Och blir en berättelse om mig själv. Som ska säga, tenderar att bli det mest dominanta av de här perspektiven. Och jag skulle misstänka om vi går ut på stan och frågar folk, vem är du? Så är det det här perspektivet som tar uttryck. Jag är mamma, eller jag är pappa, jag är fotbollsspelare, eller jag kommer från förorten, eller jag är psykolog. Vad jag nu kan vara. Att det här är vi väldigt mycket i vår förståelse av oss själv. Och vi tror att det är såklart hjälpsamt och viktigt att få en berättelse om sig själv. Men den här berättelsen är inte alltid hjälpsam. Då kan det vara viktigt att vi tränar de här andra perspektiven. Och det är en del av den terapeutiska processen.
I boken så har vi ju något citat av Stephen Hayes. När han pratar kring det här. Hur människor han möter. Hur hårt vi kan hålla i den här berättelsen. Av den här självbilden. Även när den inte är hjälpsam så är det som att det är en gammal kompis som jag måste hålla i för blotta livet och inte släppa, även om den inte hjälper mig. Som till exempel tillbaka till det här med att du har en podd och jag inte har en. Så skulle det kunna vara i min berättelse att jag är en sån som aldrig skulle kunna starta en podd. För att jag är dålig på att tänka och formulera mig snabbt. Det skulle jag aldrig fixa. Det skulle kunna vara en del av mitt berättarperspektiv. Och det kanske inte gör någonting. För jag kanske inte är ett dugg sugen på att starta en podd. Och det är inte viktigt för mig. Men det skulle också kunna vara så att det skulle vara någonting jag skulle vilja. Och då kan det vara viktigt att jag tar ett annat, tränar mig att ta ett annat perspektiv på mig själv. Det kanske inte är sant det som den här berättaren säger. För det kan ju vara ganska elaka och ohjälpsamma tankar som den presenterar. Kan jag då, som Niklas var inne på, ta det andra perspektivet där jag kan liksom hovra över och få distans till den här berättelsen. Eller ta det här utforskarperspektivet. Så kanske jag kan bli mer flexibel. Mm. Och se nya möjligheter. Återigen nya val.
Just det. Och börja titta liksom, varför se. Va? Precis. Varför tänker du att du är så? Varför tänker du att du har den berättelsen om dig själv då? Det behöver inte vara sant.
Nej.
För jag tycker det är superspännande med det här med att man liksom, just att det heter, att man har en berättelse om sig själv. Vi har väl alla människor. Man har en bild av vem man är och vad man gör. Men den behöver ju faktiskt inte vara sann på ett sätt, men att man är fast i den.
Ja, men precis, den är ju sann eller inte, så är den ju aldrig heltäckande i alla fall. Utan den...
Ja, men just att det är en berättelse, om man ser det som en berättelse, så är det ju att den kan ju också, man kan ändra på den på ett sätt då, om man ådrar det så att säga.
Men absolut, och jag tänker det här är ju kopplat till, jag vet inte om det blir för krångligt, men berättelsen är ju en del av att vi är en organism som har utvecklat ett väldigt avancerat symbolsystem i vårt språk, och att en verbal dominans över våra beteenden, att det är högre utsträckning i våra idéer, våra tankar och regler som tvingas på oss på olika sätt som styr våra handlingsval än våra faktiska erfarenheter. Så mycket av terapi handlar ju någonstans om att komma i kontakt med erfarenheterna, för de är ju på ett vis mer sanna då, om vi ska använda det problematiska ordet. Vad vi får tillbaka av livet när vi gör det här, blir det hjälpsamt eller inte? Och inte hugga fast i de här idéerna vi har.
Jag tänker på ett exempel, minns inte om ni nämner i boken, men ta det här med exempel att om jag har en berättelse att jag inte... Jag vågar inte ha presentationer på jobbet inför andra människor. Jag är väldigt dålig på det, och det funkar inte alls, det låser sig. Alltså om det är en person som inte klarar det till exempel, då kan ju det vara min sanning någonstans, att det går inte. Det är ingenting jag kan. Ja, men om det skulle vara så då, om jag var i den, jag hade den bilden av mig själv, vad kan man liksom göra åt det utifrån de här perspektiven, eller kan man liksom...
Om vi skulle börja det här berättarperspektivet, så skulle det vara intressant att se vart någonstans längs vägen som du lärde dig det här om dig själv.
Mm.
Vad har du för tidigare erfarenheter av att presentera saker för andra eller synas, och hur har det gått då? Någonstans så har du lärt dig, det har hänt någonting, och du har lärt dig någonting av det som har fått dig att dra slutsatsen att jag kan inte hålla presentationer för andra.
Mm.
Så det skulle jag vara nyfiken på.
Vad som triggar igång det? Eller vad
ja,
som...
precis. Ja.
Mm.
Ja, men det är väl jätteintressant. Egentligen, vi är inne väldigt mycket i ett innehåll här på något vis. Vi pratar om en specifik situation. Men det är väl en återkommande tendens kanske just. Som handlar om att det där känns olustigt på något vis. Och sen så drar vi slutsatsen av att det är ingenting för mig. Och fastnar i det. Kanske kommer, och av det föds säkert en mängd olika berättelser om varför just jag inte kan göra det och varför det inte är någon idé. Det är väl viktigt att vi kommer bort från att börja argumentera kring det här. Jo, men det kan du säkert, visst, du är jättebra, du kan ju prata med mig här, det funkar bra. Liksom.
Mm.
Och det tror jag är väl det vi i normala fall kanske möter då, av liksom vår omgivning och de som tycker om oss och sådär, liksom försöker stötta oss och... Vi har ju massa förklaringar för varför folk säger så. Det är ju bara för att de är snälla. Men, och det kanske gäller för dem, men inte för mig. Liksom. Och, så jag tror väl egentligen att vi, som Isabelle lite inne på, att det kan vara värt att liksom ta ett steg bakåt och liksom komma in i den här observatören mer. Och se vad är det här för liksom självprat som går omkring? Jag tänker mig att man får väl försöka få en rörlighet kring de här perspektiven i alla fall och våga leka lite med antaganden.
Så att om jag har ett sånt beteende och det skulle gälla mig att jag, så här, nej, men jag har en tydlig bild av att jag inte liksom obehagligt att presentera kanske och sådär. Om jag skulle kliva in i observatören på mig själv då, att jag lite grann backar och kunna observera mitt egna beteende och titta på det lite grann ur, då måste jag ju då lyckas med det på något sätt.
Jag får en känsla, jag vet inte hur det är med dig Isabel, men det är ju lite svårt att bara prata om de här själven som en egen terapeutisk process, för de står ju ofta i relation till exempel till vart vi vill. För den finns ju också där, och det är ju någonting som blir centralt i förändring såklart. Så, men hur skulle du vilja att det var då? Att det finns ju ändå en bild av någonting annat. Jag vill inte ha det så här i alla fall. Mm. Och det är ju ett eget arbete som kan vara hjälpsamt när man väl tar det här perspektivet. Så, nu kommer den här berättelsen igen om hur värdelös jag är. Ska jag hoppa på det där verkligen och kanske säga att nej, men jag är faktiskt bra. Eller ska jag låta den få babbla på? Och ta ett steg bak och fundera på vad är det jag vill då? Vad är viktigt för mig?
Alltså en målbild?
Snarare kanske en riktning.
Ja.
Oftare så kanske man jobbar med en riktning än med ett specifikt mål. Jag tänker också just kopplat till det här exemplet att kan hjälpa den man möter då att vara i den här observatören istället och se oj, nu blev det en sån där situation och nu gick jag igång igen i det där självpratet kring att jag är värdelös och jag klarar aldrig det här. Och med den distansen så kanske man också kan förhålla sig till det obehaget och lidandet också med en viss distans. Att man inte blir helt ett med det. Och kanske också känna en empati med sig själv i de situationerna då det uppstår.
Mm.
Och som Niklas sa att det är liksom en del av att kunna ta in på en ny väg, en ny riktning dit man vill.
Just det här med att man skaffar sig en det är inte målbild, du kallar det något annat.
En riktning.
Ja, en riktning. Är det så att säga, avgörande just för att om du ska göra en förändring så måste man ha någon ny väg att sikta mot? Eller?
Ja, varför ska du göra förändringen?
Ni hjälper personen att hitta en energi framåt om man ska göra en förändring. Annars kanske man inte vill göra den.
Jag tänker mig att oftast när man kanske kommer till terapi så är det för att man sitter fast. Man kanske har provat själv på en massa olika sätt. Men märker att jag kan inte liksom riktigt rucka på det här. Och som Niklas sa i början att oftast kommer man kanske inte med något sånt specifikt. Att jag vill det här utan snarare kanske jag vill må bättre.
Mm.
Alltså något, eller jag vill att det här ska försvinna på något vis.
Mm.
Att det kanske inte är så uttalat i början. Så i början kanske det är ett utforskande. Vad är den där riktningen? Vad är det jag vill då? Och det är väl det som kanske är kopplat till kapitlen liksom senare i boken. Då. Om vi går till boken där så kommer jag inte ihåg vad kapitlet heter.
Inte jag heller, jag kommer inte ihåg kapitlet.
Men när vi pratar om finns det någon mening med livet? Och, vi svarar ju nej på det. Vi tror inte att det finns någon mening med livet. Vi tror att det är helt meningslöst. Men att det ändå kan vara värdefullt. Så att det är väl det riktningen handlar om. Hur kan jag hitta det som är värdefullt för mig i mitt liv, i min existens? Och börja ta kliv in på den vägen istället för den här vägen jag kanske har varit inne på fram tills nu som inte har känts hjälpsam på det viset, men som jag någonstans ändå har fastnat i för att den är jag van vid.
Det är väl också som en metafor som ni beskriver och det har väl också koppling till det här berättandet, men det här med om man åker till ett annat land och så ska man ta 30 bilder, foton och så ska berätta om det landet tror jag att det var. Om jag blir ivägskickad och så tar jag med, kommer jag här och visar er och så ska jag berätta för er om det landet. Visst var det så?
Ja, men precis, jag tycker att det är en bra metafor att föreställa, nu vet jag inte, det här är fritt taget då från minnet, men att föreställa sig att man är en utrikeskorrespondent som åker iväg till Afrika under 3 månader och ska besöka alla länder på den kontinenten. Och med sig har man sin kamera. Och idag med de här digitala lösningarna så är det inga problem att ta 10 000 bilder under de här 3 månaderna. Sen när man kommer hem så får man en förfrågan från ABF som ringer och säger: du, vi hörde att du var i Afrika, kan inte du komma och berätta lite om Afrika för oss? Får en halvtimme nästa torsdag. Vad gör man? Man sätter sig i datorn och kollar igenom bilderna och väljer ut ett par. Hur många är rimligt att man kan presentera? 20-30 bilder under den här halvtimmen. Varför valde jag just de bilderna? Kunde ha valt 32 eller 32 eller 32. Och jag tänker att det man vill visa på är väl någonstans att vi väljer också de här bilderna av oss själva när vi ska presentera oss själva, vår egen berättelse. Varför väljer vi just dem? Ibland kanske de är hjälpsamma, många gånger kanske de är ohjälpsamma. Men de är ju aldrig heltäckande. Och om vi fastnar i ett visst antal bilder, då kanske vi behöver hjälp och stöd att ta oss ur det.
Mm.
Jag tycker att det är en fin metafor, därför fick den hamna där.
Mm. Det är väldigt intressant. Det går väl också att applicera på sociala medier. Om du använder, du väljer ju vad du vill visa upp av dig själv. Och det blir ju väldigt tydligt din egen berättelse.
Mm.
Många sätt. Men du skulle ju lika gärna kunna visa upp något annat.
Risken är ju också om man beskriver sig själv utifrån några få delar. Kanske önskvärda delar, att man känner sig ensam för att det är ingen som egentligen vet vem jag är.
Nej.
Ja, så det är ju intressant, våra berättelser.
Mm. Ni resonerar också mycket kring det här om vi har ett val, ett fritt val eller inte. Vad säger ni där? Har vi?
Nej, ett fritt val tror vi inte att vi har. Vi pratar ju där om determinism och olika grenar inom determinism. Nej, jag tror att det är få som skulle säga att vi är helt fria att välja. Utifrån att vi har de här livsvillkoren och olika förutsättningar som vi föds med.
Som vi inte kan rå över. Liksom, att man har en massa saker som påverkar oss.
Mm. Det som vi pratade om där i början, vad vi kastas in i. Men också det som formar oss längs vägen. De erfarenheter vi gör och de regler som vi lär oss kring hur livet är, hur jag borde vara, hur andra är.
Mm.
Som ibland kan vara svåra att rucka på.
Och det var som du sa, det finns säkert saker i min väg i staden som har gjort att jag har hamnat i en podd då. Mm. Men om man då inte har något fritt val, då är det ju meningslöst att gå i terapi. Om man ändå inte har något val, menar jag. Mm. Alltså att man inte kan påverka sina val. Eller hur mycket valmöjlighet, eller hur resonerar ni kring det där?
Ja, är man liksom total determinist, liksom hård determinist, så tänker man ju så att vi inte har några val. Det finns inga frivilliga, det finns inga val. Skulle vi ha en tillräckligt avancerad maskin som skulle kunna ta in alla faktorer från Big Bang fram till nu, så skulle vi kunna räkna ut exakt vad du kommer att göra om 10 sekunder eller 5 minuter eller så. Riktigt där är vi väl inte. Men och, ja, det är ju en stor fråga i sig. Har vi några val? Men vi har en upplevelse av val. Och det tänker vi att den upplevelsen kan vi förhoppningsvis hjälpa till att öka i terapi. Vi har en metafor där någonstans i boken för det. Där vi tänker oss att vi sitter i ett sånt här stort, tungt militärtält med den vi möter. Och inga pinnar är på plats. Så den här tältduken liksom ligger tätt omkring oss. Och det är väldigt trångt och obehagligt. Och kanske då kan man se terapin som att så här, vi börjar leta lite efter de här tältpinnarna. Kanske får upp en upp i luften först. Så vi får lite mer luft, lite mer utrymme. Och till slut så kanske vi får hela tältet på plats. Och det blir våran yta att röra oss på. Våra möjligheter.
Mm.
Det kan inte bli oändligt stort. Vi kan liksom inte välja allt, men vi kanske kan välja mer än det vi upplever just nu.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. Jag vet inte om det var...
Jo. Ni har ju också en cirkel så här. Ni kan hjälpa att vidga cirkeln lite grann. Man får lite mer rörelseutrymme. Eller hur? Det är samma...
Mm. Det är intressant. För jag tänker ändå att... Så vad är det vi menar med att vi inte har fria val? Att det handlar egentligen om att vi tror att beteenden kan... orsakas av externa faktorer, externa förklaringar till att vi handlar som vi gör. Och i en terapeutisk situation så kan jag vara en extern faktor såklart som behandlare. Jag kan ju vara med och påverka att någon tar ett val som den kanske aldrig skulle ha gjort annars. Jag tänker också lite att det står i relation till kanske tvång och sådär. Vad menar vi då? Motsatsen mot frihet, tvång. Vad är det? Det kan ju vara allt ifrån att vi blir... inlåsta någonstans. Att vi liksom verkligen får en fysisk begränsning. Vi tänker väl också att tvång är frånvaro av alternativ. Och där kan ju många vara beroende på om man hamnar i en stad. Att vi har verkligen olika möjligheter att välja olika saker. Och för vissa kanske inget alternativ känns särskilt bra. Vi tror ju så här, eller jag tänker mig, eller vi tänker väl också att så här, de här frågorna är centrala i psykoterapi. Jag är inne i någon form av rigida beteendemönster. Jag gör likadant hela tiden för att hantera en situation. Och det har inte hjälpt mig någonstans. Jag har hållit mig ovanför vattenytan och därför har det känts som en bra strategi. Men jag mår fortfarande skit. Och att någonstans skapa ett utrymme där det finns ett annat alternativ. Jag kan faktiskt göra på ett annat sätt. Där någonstans behöver vi komma i kontakt med de här frågorna. Att jag faktiskt kan välja annorlunda här. Även fast det kommer göra jätteont. Eller även fast jag är jätterädd och så. Och jag tänker det försöker vi ju liksom skapa utrymme för. Genom att lyfta upp den här tältduken. Liksom så här. Okay, jag kan göra något annat. Jag såg inte det här valet innan. Det är faktiskt jag som behöver välja det andra steget.
Exakt, och det är det jag tänker också. Att man kan liksom få hjälp och få syn på. Men jag tänker också att det blir inte på ett sätt motsägelsefullt att å ena sidan man tänker sig att nej, men vi har kanske mycket vi inte har ett fritt val om. Det är saker som har så här, ens omgivning och kultur och så vidare så här, som har gjort att man är på en viss väg och ser saker. Om man säger det å ena sidan och å andra sidan säger nej, men du kan ju faktiskt välja att göra på ett annat sätt. Och så här, du har ju ett val. Det blir inte de motsägelsefulla de två.
Visst är det jobbigt?
Ja, men det är det som retar mig lite grann just när man alltså, säger ni inte emot er egna alltså, yrke nästan.
Skinner uttryckte det ju så här att han trodde ju inte alls på frivilliga, men att illusionen av frivilliga är livsviktig. Alltså om vi skulle tänka att allt redan var klappat och klart, hur blir det att leva då? Så att upplevelsen av att ha val blir ju viktig oavsett.
Ja, det är den som är intressant då.
Ja.
Men jag tänker också att ja, den är precis. Den har vi, eller hur? Vi ställs ju faktiskt inför situationen när vi känner att fan, det hänger på mig.
Ja.
Eller hur? Sen vad jag gör i den här situationen, ja, det kanske var ganska givet om man hade kunnat se det ur ett större perspektiv. Men jag känner ändå att där stod jag i ett kval och försökte välja, men att jag valde som jag valde, ja, det kanske har sina förklaringar. Men jag tänker också lite precis det jag var inne på, att jag i terapeutisk situation så tänker jag att man förändrar ju kontexten. Man är ju en ny extern faktor som kommer påverka ett beteende.
Mm.
Och att det är väl lite dynamiskt och rör sig också. Men absolut, det finns ju ett litet problem här.
Ni tar upp några spännande teman, kapitel 10 där. Det är utifrån en bok där de har undersökt vad folk i sitt slutskede av livet, så här, vad man ångrar eller vad borde jag gjort mer eller mindre och sådär. Tittar på lite sådana. Och så, utifrån det har ni beskriver ni lite olika teman. Jag tänkte på det här med, det var ett som hette någonting i stil med leva livet i enlighet med sina värderingar. Det här med att hitta sina värderingar och liksom gå efter dem och sådär. Vad handlar det om? Hur tänker ni där?
Då är vi tillbaka till den här riktningen. Liksom att okej, du vill inte ha det som du har det. Men hur vill du ha det då? Vad är det som är viktigt för just dig i din existens? Hur vill du vara i, här hamnar vi ofta, hur vill du vara i dina nära relationer till exempel?
Mm.
Jag vill kunna vara närvarande med mina barn, jag vill kunna vara ärlig eller genuin. Alltså det är oftast kring sådana ord vi hamnar. Hur kan jag då börja gå i den riktningen som är i enlighet med de värdena?
Mm. Just det, så om jag kommer att, nej men det är så mycket på jobbet, det är så stressigt, jag hinner inte vara med mina barn så mycket, men jag kommer jobba mycket nu en period, sen löser det sig senare.
Ja, det är så intressant det här fortfarande tycker jag, fast vi har skrivit om det. Det är ett stort ämne inom den här terapiformen ACT, Acceptance and Commitment Therapy, den här riktningen. Och återigen då, kopplat till kontroll eller frihet och sådär. Vad är det vi gör egentligen med värderingar? Vi via språket så formulerar vi ju någonting som ska kontrollera våra framtida beteenden. Vi kontrollerar någonting önskvärt. När vi börjar prata om det här som verkligen är viktigt. Det här där vi liksom känner någon kvalitet. Sådär. Där när vi liksom lyckas formulera det så kommer det förhoppningsvis börja kontrollera våra beteenden. Och jag kan väl uppleva att vi är många, inklusive mig, som inte formulerar det här riktigt. Utan det är ganska rörigt livet. Utan man tar sig fram och kämpar på liksom med hur det är. Men när vi pratar om de här frågorna så kommer vi ganska nära oss själva. Och om vi gör det på ett bra sätt och tydliggör det här bra, så kan det, bör det kunna få vara en del av det som kontrollerar våra beteenden. Ändra liksom kontexten på det viset.
Just det. Låt säga då, om jag skulle vara en person som kom och sa, men väldigt stressigt och mycket på jobbet. Jag jobbar liksom 60-70 timmar i veckan, hinner inte träffa mina barn, min familj, jag mår dåligt över det och sådär. Att då, om jag tänker rätt här nu, att då börja prata, men vad är viktigt? Vad är mina värderingar? Vad är det egentligen? Vad är egentligen viktigt för mig? Att jag brukar, om jag börjar formulera det och börjar tänka, nej men jag egentligen vill jag ju vara med min familj eller mina barn. Att då, det någonstans kanske också får upp liksom en riktning för vad som jag egentligen, vad är det egentligen för att kunna ändra mina beteenden sen.
Ja, precis. Ja, men där är det ju liksom inte klappat och klart.
Nej, nej.
Även om du får upp synen för att okej, det är den vägen jag vill gå på. Så är det ju inte lätt att gå in på den vägen. Det finns ju en anledning till att du jobbar de 60-70 timmarna. Och jag tänker mig att minska de 60-70 timmarna innebär troligen något form av obehag. Och det är därför du har fortsatt. För att slippa det obehaget.
Mm.
Och nu, om du ska ta in på den nya vägen, så kanske det är viktigt att ha den där riktningen och veta varför gör jag det här. För då kanske det också blir lättare att dels att du vet om att obehaget kommer att komma, men att det kanske är värt det. Jag tar det. Jag går hem nu för att jag vill hinna hem till mina barn och läsa godnattsagan innan de har somnat. Det är obehagligt för det finns mer jobb att göra, men jag gör det ändå därför att det är det här jag tycker är viktigt och värdefullt i livet. Det är det jag vill gå.
Mm.
När man börjar formulera det här, det kommer kännas annorlunda att jobba 70 timmar på veckan. För att diskrepansen mellan vad jag vill och vad jag gör kommer ju bli tydligare. Det kommer göra mer ont att inte göra det som jag då formulerar som det jag vill. Så jag tänker också att det kan vara en liten smärtsam process det här. Och att synliggöra det. Och precis som Isabelle säger, att det är väl viktigt att liksom verkligen betona att påverka människors beteende är svårt.
Mm.
Det är inte enkelt. Särskilt inte om det är väldigt invana beteenden som också ger mycket belöning av andra skäl. Då.
Som
liksom status eller hög inkomst eller vad det kan vara att jobba de här 70 timmarna i veckan. Det är ett svårt arbete.
Men många elever ju ekorrhjul och är kanske stressade och liksom vardagen rullar på. Och så har, ja, om det handlar just om familj, kanske barnen blir stora och så liksom blir det. Eller hur?
Mm.
Jag tycker det var spännande era, de temana som tar upp i det kapitlet.
Kopplade till den här, det som människor i livets slutskede hade uttryckt.
Ja, precis. Mm. Jag tänker mig att det är frågor som många kan känna igen sig.
Mm.
Ett annat, drömmen om gemenskap. Det kanske är det som just det mer sociala med vänner och människor överhuvudtaget. Vad handlar det om?
Jag tror att det handlar väldigt mycket om det här. Det står väl i kontrast till egentligen att jobba med så här, vad är det jag gjort egentligen under livet? För det här är ju personer som blir intervjuade när de ligger inför döden och får reflektera bakåt. Och att just så här, att det var fel saker som kontrollerade mina beteenden. Som liksom styrde mina handlingsval. Att det är arbetet i väldigt hög utsträckning eller andras förväntningar på mig och som hindrade mig från att faktiskt vara mer i kontakt med det här som jag nu när jag tittar tillbaka faktiskt kanske var det viktigaste. Och mycket handlar ju någonstans ändå om att tillhöra och att den gemenskapen, jag tror vi pratar lite just om det här om att våga berätta hur det är egentligen, att liksom säga, att våga visa sig själv i högre utsträckning än vad man kanske gör på grund av alla regler och föreställningar och den man ska vara. Och det här trycket, sociala trycket som vi pratar om i Trones någonstans. Och inte kanske var så hjälpsamt i slutändan. Vi har ju trots allt bara det här livet.
Mm. Har ni några sådana exempel just när det gäller det sociala trycket? Alltså där ni träffar människor som är omedvetna om att man följer och lever efter sociala tryck eller lever efter andras förväntningar eller vad det nu kan vara.
Jag tänker att det är någonting som finns där konstant och jag själv är ju också blind för det. Så jag kanske på något vis är lite medveten men på många sätt omedveten om allt jag gör för att leva upp till det sociala trycket.
Mm. Vad kan du då, vad kan det vara för, hur kan det se ut? Vad kan det vara för syn man har då? Vad är det man följer?
Lite det här som Niklas var inne på. Alltså vilka förväntningar finns på mig? Vilka förväntningar tror jag finns på mig? Vi har varit inne lite grann på det här. Att vilka regler är som styr mina beteenden? Mitt sätt att vara? Vi tar upp något exempel i boken där en person som mår väldigt dåligt. Men som har en väldigt stark regel med sig om att man får inte sjukskriva sig. Mm. För att det någonstans innebär inte bara att jag är sjuk och mår dåligt idag. Utan det innebär på något vis att jag är en dålig person. En omoralisk person eller en svag person. För att man kanske har växt upp med en förälder som själv har agerat så, sagt så. Eller någonstans på vägen som har fått det här med sig. Som blir väldigt starkt och styrande över beteendet. Sånt har man inte alltid koll på. De där reglerna man lever efter.
Eller hur jag förväntas bete mig i olika sociala sammanhang. Att jag ska vara på ett visst sätt. Och jag är ju inte sån. Och därför så drar jag mig undan. Och bara tycker de här sociala sammanhangen är väldigt jobbiga egentligen. Som kanske har med just föreställningar om hur det ska vara. Eller berättelser om hur det ska vara. Som vi tar del av i populärkultur. Eller andra faktorer i samhället som skapar en bild av det här och att jag ska vara extrovert eller jag ska vara intressant eller jag ska vara vacker eller jag ska veta de rätta orden i de rätta sammanhangen. Alltså, det finns ju så mycket som riskerar att göra oss ängsliga och någonstans inte vilja visa vilka vi är. Många kanske ändå har liksom en krets där man kan vara den man är. Och då är det inget problem, medan andra aldrig kan vara. Känna att de kan få visa vem de är. Och utvecklar ohälsa till följd av det.
Men då kan ni också hjälpa folk att synliggöra. Att de får syn själva på vad det är som kanske påverkar. Alltså de känner sig, vad som påverkar dem att se det på det sättet då.
Vi hoppas det. Ja. Vi kan hjälpa till med det. Och det är väl också en del i boken och i den här ramen som är thrownness på något vis. Att hjälpa till att synliggöra hur hamnade jag här? För det finns ändå en stark föreställning om att kanske att ansvaret är mitt eller min vilja var helt fri. Och det är liksom upp till var och en och skapa sin framgång. Och i sådana fall kan det ju vara hjälpsamt att se vad finns det för faktorer som har påverkat längs vägen. Och det är ju så mycket så att det går inte ens att få plats med i en terapi. Den här ramen kan ju expandera i all oändlighet. Så där gäller det väl att hitta de sakerna som faktiskt kan vara hjälpsamma för den här personen. För att komma dit den vill.
Och om den här personen då också får syn på att det är ganska mycket annat som har påverkat eller som har i den här, liksom här vägen och sådär. Då blir det också att det blir lite stenar som lättas från axlarna då. Att man inte känner att säga, oj, det är jag själv som har tagit fel val hela tiden.
Förhoppningsvis.
Ja, jag tänker om ni brukar mötas eller har sett det.
Ja, men precis. Man har väl sett alla varianter, tänkte jag säga. Där man kör fast och inte alls lyckas hjälpa till på ett sätt som man önskar och vill. Eller där ens metafor faller platt. Och det bara blir krångligt och svårt att förstå. Jag vill ju bara må bra. Men, och ibland när det kan vara en ögonöppnare. Och skapa ett samtal som leder åt en annan riktning. Tänker att om jag kan se liksom vad som kontrollerar mina handlingar. Och kunna prata om det här. Så kanske jag har andra möjligheter att välja annorlunda. Så där. Vad är det jag vill ska kontrollera mina beteenden? Och då kommer vi in på det här med vad som är viktigt. Vår utgångspunkt är ändå att det är saker som kontrollerar våra beteenden. Vad vill jag ska kontrollera mitt beteende?
Just det, för någon kan det vara viktigt att man ska uppnå vissa förväntningar eller ideal eller vad som helst då. Alltså den styrs av det. Och då styrs man inte av vad som man tycker är viktigt egentligen.
Ja, det är ju förmätet att säga vad någon annan ska tycka är viktigt. Då, men man kan väl ändå vi tycker väl ändå att det är återkommande. Att det som folk landar i är ju väldigt mycket så här nära intima relationer till vänner och familj. Och sina barn och kanske till någon form av andlighet eller kreativitet eller liksom. Jag tror att det är ganska gemensamma värden vi hamnar i.
Just det, som man tycker är viktigt på riktigt.
Ja, jag skulle tro det. Vi är väl mer lika än vi är olika.
Och det är intressant ju att man alltid har någonting som styr ens beteende. Men att om man inte är medveten om det då, det kan ju vara sådana saker som just ideal eller förväntningar. Men det som man ser i reklam eller på tv-serier eller vad som helst, populärkultur. Och så, ja, nu måste jag uppnå de här förväntningarna då. Om man gör allt för att det ska uppnås så mår man inte bra.
Men det kan ju få ett högt pris.
Det är ju spännande.
Ja, vi tycker det.
Det har blivit tydligare när jag läst det som ni pratar om nu, att man liksom hittar en riktning någonstans. Det är ju viktigt än att bara... För då blir det ju också en så att säga en inre ledstjärna hos personen någonstans. Så att, ja, men vänta nu. För utan en riktning så blir det ju väldigt svårt, gissar jag. Men jag inte vet varför eller vad. Eller vad ska jag göra istället? Vad är det jag ska?
Och riktning i jämförelse med ett mål är ju liksom någonting som du kan hålla på med hela livet. Du kan hela tiden fortsätta att gå i din riktning. Du kan hela tiden ta ett litet steg åt det hållet. Till skillnad mot för ett mål som är liksom mer definitivt. Nu är jag framme, nu är jag klar. Jag tror inte att man blir klar. Utan det kanske är ett val man måste göra
om och om igen för att fortsätta i den riktningen.
Mm.
Apropå att vi styrs väldigt kortsiktigt av saker, så de här ska säga, formulerade värdena någonstans, de kommer ju också belöna min varje handling i den riktningen. Så även om jag misslyckas, vilket vi gör, så är det bara ett steg bort. Det är inte så att jag ska upp bort till något mål där borta om 2 år, utan men jag kan välja att vara kärleksfull nu. Liksom.
Det här med lycka, om någon kommer och nej, men jag är olycklig, hur ska jag göra så att jag blir lycklig?
Ja, inte vet jag, skulle jag svara. Nej, vi verkar väldigt svårt att vara lyckliga som människor. Men det är intressant i boken där att man har då reflekterat på sin dödsbädd att jag önskar jag hade vetat att lycka var ett val. Och det tycker jag är väldigt fint formulerat. Så att vad vi menar med lycka, jag tror att de säger att jag önskar att jag hade vetat att livskvalitet var ett val. Kanske det man pratar om väldigt mycket, att jag kunde välja att ha en annan kvalitet i de valen jag gjorde, till exempel att våga lite mer, att inte vara så rädd för att visa vem jag är, att gå ner i tid och få vara mer tid med barnen, vad det nu kan vara som är det som jag vet inte riktigt vad de stoppar in i ordet lycka där egentligen.
Nej. Men
om lycka är att vi alltid är glada, livet är ju smärtsamt, så att, och det är ju ingenting dåligt, utan det är det som det är en av kvaliteterna i livet, att du faktiskt känner med det som vi möter.
Ja, precis, att tillåta sig själv att vara lyckligare, det är liksom inbegriper ju någonstans att välja det då. Jag hade kanske kunnat valt det som låg mer i min riktning då. Vara mer närvarande i mina relationer. Det valet fanns egentligen där. Jag tog det inte. Därför att, varför? Det kanske är som du säger, det här med att man är i ekorrhjulet, man stannar inte upp och tänker till att just det, det är just nu. Det är nu det sker.
Mm.
Och så kanske man skjuter på det och tänker sen. Sen ska jag jobba lite mindre, eller sen ska jag göra allt det där.
Hur ska man egentligen tänka istället?
Kanske att det inte är sen, utan att det är nu. Istället för att titta på vägen framåt, så någonstans vända på det och titta på vägen bakåt. Vad hände längs vägen? Vad gjorde jag? För vi är ju alla bara x antal andetag bort ifrån livets slutskede. Och vi vet nog redan nu vad vi kommer att tänka då.
Ja, det är väldigt lätt att tänka att saker och ting ska komma sen.
Mm.
Hela tiden. Men det här med, som du nämnde kort bara, där, att livet inte har någon mening. Hur tänker ni där?
Ja, nej, men det är nog kort och gott så. Vi tänker att livet har ingen mening. Jag vet inte vad den skulle kunna vara för någonting.
Mm. Och vad är liksom, hur kan man använda den kunskapen då, om man tänker så?
Nej, men jag tänker så här, det finns väl en risk med att leta efter meningen. Kanske inte så hjälpsamt så där. Det ska jag ha osagt. Det är ju uppenbarligen så att man kan ha lite olika åskådning på livet. Och är man religiös, så är det klart att man ser på det här annorlunda. Men om vi ska försöka utifrån våra perspektiv, så tänker vi väl oss att när vi dör, då släcker vi lampan. Och då är det svårt att säga att det skulle finnas en särskild mening med det här livet. Däremot så finns det ju väldigt mycket som kommer bli meningsfullt i livet om jag fyller det med viktiga saker. Det är väl lite som en, det är väl lite ett annat perspektiv, men det är inte säkert att det skulle ha en annan kvalitet. Utan vi tänker väl just att det är viktigt att fylla livet med saker som vi upplever meningsfulla, värdefulla. Men det är ingen förutbestämd mening. Eller det finns liksom ingen plan för det här. Att det skulle vara något särskilt. Någonting jag ska komma på eller hitta. Utan, och det här värdefulla har vi ju runt oss hela tiden. Och vi är lite inne på det. Att om vi återgår till liksom metaforen med Throne City. Så specificerar ju vi att vi ramlar in i den här staden. Eller kastas in i den. Och vare sig vi vill det eller inte, så kommer vi börja vandra. Tills vi vandrar ut, tills vi trillar över kanten.
Mm.
Och vissa trillar in väldigt nära kanten på en gång. Och andra går genom hela staden under ett långt liv. Men att det ögonblicket är ju någonting som ger våra handlingar ett annat värde. Att vi vet att vi inte kommer finnas här för alltid.
Mm. Just det, och om man då inte så att säga letar efter, går liksom, spejar efter meningen, så kanske man istället då kanske var lite mer i livet i sig, i nuet i sig och det man gör. Det kan tolka det också lite som. Mm.
Frågan är väl vad man menar liksom, när man kommer till exempel till terapi och säger att livet är meningslöst, jag måste hitta en mening med det.
Mm.
Och jag tror aldrig att det har varit, som jag har upplevt i alla fall, hjälpsamt att leta efter meningen i den bemärkelsen. Men att däremot leta efter, som jag varit inne på, vad är värdefullt för dig?
Vad är det du inte gör som du önskar att du skulle göra? Vad är det liksom?
Hitta större meningsfullhet då?
Ja, eller värdefullheten då. Jag vet inte, mening har ju så mycket innebörd redan i sig. Men absolut. Jag tänker mig att det är ju verkligen en central fråga i allt förändringsarbete. Mm. Att liksom komma i kontakt med varför gör vi det här? Särskilt i en terapi som inte alltid är superbekväm. Utan det kan ju vara ganska tufft och jobbigt och komma till oss och behöva prata om det här som är jobbigast. Det som man kanske har ägnat flera år eller större delen av sitt liv åt att inte prata om.
Mm.
Då måste det bli begripligt, varför gör vi det här då? Varför?
Vad är det roligaste med att jobba som terapeut?
Ja, men det är väl att få vara med på den här resan. Om vi går till den metaforen i staden, att få vara med människor i de här vägkorsningarna där vissa vägar känns. Det kommer aldrig att gå. Och få vara en del av den kontexten där någon kanske vågar börja ta ett steg i den riktningen och ser vad som finns att vinna på det. Man känner sig levande när man får vara med om det.
Mm, jag håller med dig. Jag tänker på ordet kvalitet. Det finns en kvalitet i det som är väldigt fin. Att möta någon och få det förtroendet. Och att hjälpa någon att våga. Och det roligaste är väl när man lyckas på något vis. När man kan känna att det här gjorde skillnad. Det här var viktigt. När man ser en förändring i någons liv. Att det vänder.
Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av lite. Men jag tänkte om ni har några rekommendationer.
Jag tänker kanske det som du var inne på. Det här ekorrhjulet. Vi kallar det, hur vi bara liksom springer på. Att det kan vara värdefullt faktiskt att stanna upp och tänka på att det är inte oändligt. Det är en begränsad tid vi har här i staden. Ett begränsat antal vägar jag kommer hinna gå. Vad vill jag med den här korta tiden?
Mm.
Det får nog bli min rekommendation. Ja.
Tack för att ni var med i programmet.
Tack till dig.
Ja, tack.